kan lösa det här själva i Norrbotten. Vi ska inte blanda in kunskap ifrån storstäderna överhuvudtaget.
De motsättningarna där är förmodligen förklaringen till att utredningen börjar så taffligt. Alltså att folk lyder ju inte honom när han ger beordrar om att göra saker.
I första avsnittet av Spår hörde ni hur två äldre bröder som levde ensamma på en gård attackerades i april 2004.
Ännu har ingen gripits misstänkt för mordet och överfallet på två äldre bröder i byn Karlamark utanför Piteå.
Den äldre brodern mördades i laggården och den yngre misshandlades svårt in i bostaden.
Polisen har heller i nuläget ingen förklaring till varför brödernas bil hittades en kilometer från deras hem.
Nu börjar en polisutredning som präglas av interna stridigheter.
Det var dömt att misslyckas från början och det borde jag ha insett.
Man kan ju diskutera om den fullständiga kompetensen för att utreda den här typen av brott finns på alla platser i Sverige.
Det här är Spår. Karlamarksmordet. Avsnitt 2. Jag heter Anton Berg. Så här brukar det inte vara.
Jag förstår vad du ringer om. Hörru, jag är i stort sett pensionär nu, så jag lämnar, och jag har lämnat det där för länge sedan.
Du vet att det handlar om Karlamarksmordet?
Ja, jag vet det. Det är gammal historia för mig nu. Jag har lämnat det.
Inte när det gäller ett uppklarat brott. Och när man pratar med en pensionerad polis.
Jo.
Så jag undrar om du har lust att ställa upp på en intervju?
Nej, det har jag inte. Jag kommenterar inte det där ärendet.
Men så liknar inte Karlamarksfallet de flesta andra fall heller.
7008 för 04.
Redan när vi ringer för att få ut förundersökningen, en formalitet som ska ske på rutin, ett ärendenummer uppges och så brukar man få filerna mejlade som pdf numera. Ja, redan då så stöter vi på patrull.
Då hänvisar jag till våra jurister.
Och mönstret upprepar sig. Det här är inget som man vill prata om, varken från Piteå-polisen eller länskriminalen i Luleå. Har du lust att prata lite om det här?
Nej, inte alls.
Men här, varför inte det?
Det behöver jag inte gå in på, men jag är inte intresserad.
Ja, det har pågått så länge nu så det blir lite väl mycket.
Jag fattar.
Det är för många vinklar. Ha det gott, Anton. Hej med dig.
Tack. Hej. Inte ens dåvarande chefen på länskrim, Harry Nyman, vill prata om fallet.
Jag kommenterade inte det, och som jag sa så är Kaj Linna dömd för det här. Både i tingsrätt, hovrätt, och det har överprövats. Jag vet inte, en eller två gånger.
Om du inte vill gå in på detaljer i förundersökningen då ser jag inte riktigt någon idé med att vi ska träffas heller. För jag skulle gärna vilja göra det. För jag vill ju göra en rättvis bild av hela hur ni har jobbat här. Liksom. Jag vill ju göra ett bra jobb. Liksom.
Ja, men vet du vad? Nu har jag varit pensionär i snart 8 år. Och det här är över 10 år sedan. Och jag känner inte att jag vill gå in och göra en sån intervju. Eftersom jag inte är uppdaterat på så sätt att det kan bara bli tokigt.
En av de poliser med mest insyn i utredningen säger till och med så här.
Ja, men jag vill inte gräva upp allting. Det där har varit ett sånt traumatiskt ärende så att jag vill inte rota i det där någon mera överhuvudtaget.
Traumatiskt är alltså ordet en av poliserna använder. Och det stämmer särskilt in på en av de polismän som blir vårt sista hopp.
Nu ska vi se här. Wikström B.
Kriminalkommissarie Ivan Wikström var den på länskriminalen som inledningsvis sattes att leda förundersökningen om mord och grovt rån ute i Karlamark. Men Ivan Wikström tvingades sen bort från utredningen. Flera år senare fick vi förklaringen.
Wikström, förre chefen på länskriminalen i Norrbotten, mobbades och kränktes i 10 års tid av både chefer och kollegor. Problemen ledde till att Wikström slutligen sjukpensionerades. Men nu får han ersättning för kränkningarna efter ett beslut av vållande nämnda.
Frågan är nu om han vill berätta om vad som hände. Det är en gråtung marsdag i Piteå och jag, kollegan Martin Jonsson, huttrar vid porttelefonen. Jag har inte fått svar på det brev som jag skickat och det här besöket gör vi på vinst och förlust. Är det någon som inte vill minnas tillbaka på den här tiden så är det ju Ivan Wikström.
Ja, Ivan.
Hej Ivan, det här var Anton Berg. Jag har hört av mig till dig brevledes. Jag är radiojournalist.
Ja, just det. Ja. Jo, jag har fått ett brev. Jag har funderat kring det. Jag har tagit ganska mycket skada av det här och mår inte riktigt så där bra ännu, fast det går 10 år.
I över 10 års tid säger sig Wikström har varit utsatt för mobbning och kränkningar på sin arbetsplats i polishuset i Luleå.
Ja, det känns väldigt jobbigt. Och alltså man får hem varje dag med gråten i halsen.
Men nu har vållandenämnden slagit fast att det är polismyndigheten i Norrbotten som bär ansvaret för Wikströms ohälsa.
1, 2, 3. Och du, hur starkt pratar du? Jag kan hålla den.
Ja.
Till slut bestämmer sig Ivan Wikström för att ändå berätta.
Ja, jag pratar så här ungefär. Den här tonläget. Ja, precis.
Och det är en historia om en mordutredning, men också om inre motsättningar inom polisen, där Ivan Wikström själv är en av förlorarna.
Det var dömt att misslyckas från början och det borde jag insett. Jag hade mått mycket bättre om jag hade flyttat till Västerbotten.
Vi tar det från början. Fredagen den 16 april klockan 10.21 på förmiddagen beordras en första patrull till Kalamark. Hemtjänsten har larmat polis och ambulans. Polisen anländer 10.43. 20 minuter senare begär man förstärkning och en andra patrull anländer 12.00. Polismännen på plats hör först personalen från hemtjänsten och ambulans och sen börjar man prata med grannar.
Vid infarten till den här byavägen så bor det ju då folk som har anknytning till den här sågen som finns där. Och de hördes ju då väldigt snabbt för att höra om det hade passerat någon fordon eller liknande.
Men ingen har sett eller hört något fordon hos bröderna. Däremot har ett vittne sett en bil parkerad på Kalahattens parkering, en knapp kilometer fågelvägen från brödernas hus.
Den personen beskriver att det står en bil den här kvällen på den här parkeringsfickan. Och det var ju därför vi började titta på, finns det några spår ifrån parkeringsfickan? Och det gjorde det. Det fanns spår i snön.
Kalahattens parkering, mars 2015.
Ja, men här är som en vändplan liksom. Här får du plats ett gäng bilar ju.
Jo.
Tore Falgren var vittnet som såg bilen. Då var han bara 13 år och körde dit på sin moped.
Jag körde den där vägen eftersom att jag inte var 15. Det är ju som en avlägsen grusväg och som går mellan byarna. Så att det var ju därför.
Tore Falgren är på väg hem till sin mamma, men han stannar till vid parkeringen för att kolla om snödjupet tillåter att man tar sig upp till Kalahatten. Det är en utsiktsplats dit en stig leder från parkeringen.
Ja, jag kom ju då in här då från Kalamarksvägen och svängde in och vände runt så här. Och då stod det då en vit kombi med framvänden åt det där hållet mot Kalahatten. Och det syntes ju inga personer eller någonting. Och sen då svängde jag ut och fortsatte hemåt mot Svensbyn.
Men du var nära bilen. Hur nära var du, tror du?
Ja, 5 meter ungefär. Jag tror jag vände där vi står nu. Och den stod ju där borta då, mot soptunnan.
Den stod inte som man brukar ställa sig på den där parkeringsfickan. Utan den stod lite snett. Eller i vart fall inte som man normalt ställer sig på den där parkeringsfickan. Så att det var någon tillfällig uppställning. Så den känslan fick vi.
Polisens teori blir att det är denna bil som gärningsmannen använt. Från bilen kan man nämligen säkra spår i snön som leder via en skoterled bort genom skogen, via sågen som är granne med bröderna och vidare mot brödernas gård.
Ja, vi följde de här spåren och jag var inte med och tittade på spåren, men de gick via sågområdet in på baksidan av ladugården. Och det sades då att det var ett enda spår som var färskt och att det fanns ett äldre spår, för det hade varit nederbörd, regnat och man kunde se att det fanns en åldersskillnad på spåren.
Av detta sluter sig polisen till att det rör sig om en gärningsman. Vid sågen har personen hämtat en träregel som sedan används vid både mordet på Roger i ladan och misshandeln av Sune in i huset.
Och vikten på den, ja, den är ju 1200 gram. Och det motsvarar på en normalstor huggyxa.
Vi hör polisens kriminaltekniker vittna i rättegångarna. Mördaren har slagit 8 slag mot huvudet på Roger med träregeln. Redan där är det ett kraftigt våld. Efteråt är offret övertäckt med fodersäckar och presenningar. Men först har mördaren tejpat för munnen på ett märkligt sätt.
Det har funnits ett ytterligare syfte med det än att bara få honom att vara tyst. Jag menar det att den är så kraftigt utförd så att i och med att underkäken är nedtejpad gentemot halsen. Och så att det måste finnas något annat bakomliggande än bara att få tyst på honom.
Efter detta har gärningsmannen, enligt polisens teori, rör det sig om en person som utfört båda våldsdåden. Alltså tagit med sig träregeln in och misshandlat Sune som då befunnit sig i sin säng.
Det tyder på att det har varit väldigt grovt våld hela vägen i det här.
Kan man sluta sig till gärningsman utifrån så att säga hur grovt ett brott är? Kan man säga men då är det inte en sån typ eller då är det en så eller kan det vara vem som helst som gör en sån här sak?
Nej, det är inte vem som helst. Det är till och med jag tror att många kriminella skulle inte bete sig på det här sättet. Sådana som är vardagsbrottslingar skulle inte bete sig på det här sättet, utan det är någon som har saknar empati, saknar förmåga att inse att han ger sig på någon som är försvarslös. Och allt i ett enda syfte att komma över en begränsad summa pengar. Det handlar inte om svartsjuka eller något annat eller hastigt mod, utan det är en planerad sak som man går in för att göra. Man väntar ut offret i ladegården och passar på då.
Är Kaj Linna en sån person?
Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det. Och inte, jag vet inte heller hur det är i grund och botten med övriga personer som vi hade tankar på kunna begått gärningen. Jag vet faktiskt inte det. Det här är kanske någon promille av befolkningen som kan bete sig på det här sättet. Om ens det.
Vi ska återkomma till händelseförloppet ute vid Kalamark senare. För det finns flera olika teorier om hur det har gått till under själva överfallet. Polisen hittar alltså mordvapnet men säkrar inga spår, vare sig på vapnet eller i huset. Inga spår man kunnat använda sig av under åtalet i alla fall. Däremot så har man ett utpekande från den överlevande brodern Sune.
Han tyckte sig känna igen den här rösten från den här personen som kom in och hotade honom. Och då kunde vi ju snabbt konstatera vem han avsåg.
Det är personen som vi väljer att kalla Bertil. Han som har varit där förut och sålt kassaskåp och brandsläckare.
Och jag bad min specialist då på underrättelsetjänsten att kolla upp telefonsamtalen under natten.
Beskedet som når Ivan Wikström komplicerar utredningen. Plötsligt får den utpekade Bertil ett alibi. Han ska ha befunnit sig i sin lägenhet i Luleå.
Det som vi nu får fram, det är så att signalen från Luleå, det är att han befinner sig i Luleå, i sin bostad, vid den här känsliga tidpunkten. Vilket gjorde att vi blev lite tvehågsna om hans inblandning överhuvudtaget i gärningen. Och det blev först senare som han från Luleå kallades in till förhör i Piteå.
Det dröjer till söndag klockan 14.10 innan man förhör Bertil. Då har det gått 2 dygn drygt efter Sunes första utpekande. När polisen åker hem till Bertil är han onykter. Han säger att han har läst om mordet i Kalamark på Piteå-tidningens internetsajt. Istället för att ringa polisen har han börjat dricka och ringt en kompis för att prata. När han får höra att Sune pekat ut honom på rösten blir han enligt polisrapporten bestört. Sen får han ont i magen, varpå förhöret avslutas. Senare samma eftermiddag fortsätter man sen förhöra Bertil, då i polishuset i Luleå.
Det förhöret var inte speciellt lyckat och det hålls utav någon av min personal då som saboterat utredningen.
Ivan Wikström har börjat få problem med delar av sina underlydande. Men utåt ger polisen en bild av att utredningen går framåt.
Sent igår kväll gjorde polisen en razzia hemma hos den 33-åriga man som är anhållen misstänkt för delaktighet i mordet på Roger Lindberg och misshandeln av brodern Sune. Polisens tekniker beslagtog mängder av bevis som nu ska analyseras.
Men bakom dörrarna på polishuset växer de interna stridigheterna. Ivan Wikström känner sig motarbetad av några personer från sin egen personal som alltså vägrar lyda order. Så därför använder han andra som han känner är mer lojala. Och då uppstår ett rykte om jäv. Polisen Leif Long ska enligt uppgift vara med i samma jaktlag som Bertils pappa. Ryktet bekräftas också av Leif Long, menar Ivan Wikström.
Och han sa det själv. Och det visste jag också sen förut. Att han hade kontakter med Bertils pappa i privata sammanhang tidigare. Det visste jag. Men det här var en nödåtgärd och jag känner Leif Long så pass mycket att jag vet att han är lojal mot fattade beslut och han har en distans till saker och ting. Jag bedömde det då som att det skulle vara riskfritt så länge att han höll sig borta från kontakten med Bertil under utredningen. Ja, så. Det var inte optimalt, men det var min enda chans att ha med personal från länskrim som var lojal och kände till utredningen.
I förhören med Bertil framkommer det att han har haft affärer med bröderna i Kalamark. Men nästan direkt kommer en beskyllning mot Kaj Linna. Det är så Kaj Linna dras in i historien. Bertil menar att en person som vi kommer att kalla Nils vet mer om det här. Och han ber polisen ta kontakt med Nils.
Förhöret med Bertil blev inte, jag var inte med då, det blev inte bra. Och det berodde på att han förhördes utav den personal som inte var lojal mot mig. Och de hade redan en misstänkt. Och förhöret, vad jag förstår, blev inte byggt på att ifrågasätta speciellt mycket.
Polisen har drabbats av ett svårt bakslag i jakten på Kalamarksmördaren. 33-åringen som sedan i söndags har suttit gripen släpptes för ett par timmar sedan på fri fot. Polisen har inte tillräckligt starka bevis för att begära mannen häktad.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
En tredje person har inkommit med uppgifter. Tredje person? Alltså Bertil visste jag, det var den första personen. Eller andra då, så att säga. Jag var väl den första. Men fasen, är den tredje personen?
Så funderar Kaj Linna själv. Och det är inte bara Kaj Linna som till en början tycker att allt verkar komplicerat. Men egentligen kan man säga att den här historien handlar om tre personer som på olika sätt spelat roll för utredningen. Kaj Linna är dömd för mordet. Men det var Bertil som greps först och som kändes igen på rösten. När Bertil sen förhörs menar han att det är Kaj Linna som är skyldig. Och som stöd för det här menar Bertil att polisen ska prata med Nils. Nils vet allt om hur det ligger till. Det är Nils som är den tredje personen.
Sen när Nils är upp, han. Då börjar det liksom att klarna lite grann.
Anton Berg heter jag. Jag är radiojournalist.
Ja, just det. Det var du som skulle göra en podcast, va?
Så är det.
Ja, jag tänker inte medverka i själva podcasten, men du kan tala med mig och ställa frågor och så.
Okej, för att...
ja, det var precis det du ville, va?
ungefär så är det ju.
Jaha, okej.
Okay. Är det okej om jag bandar det här samtalet då?
Nej, helst inte. Kan vi ta det här som ett inledande samtal utan bandning?
Ja, det kan vi göra.
Nej. Nils vill inte att vi bandar honom när jag ringer upp. Vi kommer få anledning att återkomma till honom och vad han vet och inte vet. För det här är en högintressant person. Det märktes redan vid första förhöret, menar Ivan Wikström.
Jag satt med vid det förhöret och jag fick en känsla av att den här personen är inte ärlig. Och det bygger jag på min kunskap om människor som jag träffat under alla dessa år i olika sammanhang. Att det här, den här mannen, han har mer vetskap om det här än vad vi kunde ana då. Och det var ju därför jag beordrade personal att åka ner och höra honom på nytt.
Alltså, han hörs ju i egenskap av vittne, va? Inledningsvis.
Ja, det stämmer det. Det stämmer, han hörde som vittne. Och tanken var ju då att det förhör som skulle hållas i Sollentuna, det skulle vara mer krävande på honom. Vi skulle ställa frågor och ifrågasätta en del av hans berättelse om det uppstod sådana. Så att där fanns det mycket som jag förväntade mig skulle komma ifrån det förhöret. Och som sagt var, det fanns en beredskap att få honom anhållen också. Som delaktig på något sätt i ärendet.
Men den här utredningen går inte som Ivan Wikström tänkt sig. När Kajlinas namn först dyker upp, alltså när Bertil förhörs, och sen också när man tar in Nils, vill Ivan Wikström få tag på Lina. Det man vet är det som Nils berättar. Att Lina lämnat Norrbotten för att köra ner till Stockholm och bo hos sin pappa.
Jag hade ju varit utsatt för sabotage i utredningar tidigare. Och nu kom då den första indicien på någonting som inte stämmer. Vi fick veta nämligen att Linnas pappa bodde i Stockholm. Så bad jag att man åker ner och hör honom. Det här blir en fördröjning på det här. Vilket leder till att vi vet det inte om Linn hade besökt sin pappa. Utan han hade fortsatt söderut. Den här fördröjningen gjorde ju att vi hann aldrig prata med Linna. Höra honom i Sverige. Utan han försvann. Och så kommer nästa sabotage mot utredningen. Och jag säger så här, jag hade pratat om det länge, att vi måste få tag på den här killen från Sollentuna så snart som möjligt.
Killen från Sollentuna, det är Nils. Ivan Wikström är inte nöjd med de förhör som har gjorts. Nils har lagt skulden på Kajlina i förhören. Han påstår att Kajlina berättat om att begå brottet och att det stämmer med det som sen skett. Men om Nils vet detaljer kring vad som har hänt, kan det då inte vara Nils själv som är gärningsmannen? Ivan Wikström vill pressa Nils hårdare och pratar också med jouråklagaren som jobbar den här helgen för att förbereda ett eventuellt gripande av Nils.
Och därför så beordrar jag två stycken ur min personal då från länskrim att snarast åka ner till Sollentuna och tillsammans med Sollentuna polisen få ett möte med honom.
Men efter helgen får Ivan Wikström ett besked som gör honom både förbannad och oroad.
När måndagen kom så var jag nere i Stockholm på ett möte med rikskriminalen. Och när jag kommer tillbaka på måndag kväll så får jag veta att det här förhöret i Sollentuna, ingen hade åkt ner. På tisdagen så ringer en av de här utredarna och säger att vi behöver inte åka till Sollentuna. Vi har pratat med våra åklagare i Luleå. Och han säger att det behövs inte. Och det här innebär ju att jag kan konstatera ytterligare sabotage mot utredningen. Det här var väldigt brådskande. Och det här är ju en åklagare som jag haft kontroverser med i tidigare våldsutredningar. Så att jag förstod ju att det här skulle inte bli av något förhör med den här killen i Sollentuna.
Det är åklagare Mikael Lundqvist som tagit över som förundersökningsledare.
Mikael Lundqvist, åklagarkammaren.
Hej Mikael, det här var radiojournalisten Anton Berg igen.
Hej.
Hej, jag ringde dig i fredags men då mådde du inte så bra.
Jo, nu mår jag mycket bättre.
Ja, vad bra.
Men jag ska säga så att jag funderar lite grann på det där och låter det sjunka in lite. Och jag har inte för avsikt att medverka i det där. Det ligger för långt tillbaka i tiden för att jag ska tycka att det är något som jag vill kommentera. Det är så fjärran från det jag har i huvudet nu, vad som hände då. Så att jag är inte beredd att medverka i ditt program, vilket jag förstår att du inte tycker om, men så blir det i varje fall.
I programmet riktas ju också, kommer att riktas kritik, alltså från Ivan Wikström mot polischefen, men också mot dig som åklagare då.
Och ditt sätt. Ja, det är det jag är beredd att ta.
Ja, du vill inte bemöta den liksom?
Nej.
Eller nyansera den bild som han ger?
Nej, det har ingen behov av.
Jag fick veta av kollegor som fanns i Luleå som inte hade med det att göra att de här, min underlydande personal, sprang omkring i polishuset för att bli av med mig som utredningschef. Och sen så är det en viss prestige i att vi ska lösa det här själva i Norrbotten. Vi ska inte blanda in kunskap ifrån storstäderna överhuvudtaget.
Nu skulle en enkel fråga vara befogad. Vad är det som händer? Här har ett av de grövsta våldsbrotten de senaste 10 åren inträffat i Piteå-trakten, och så när länskrim från Luleå ska förstärka menar chefen där att han utsätts för ordervägran och sabotage av sina egna utredare. Spår har kontaktat en mängd poliser och åklagare som då var med, men ingen vill prata med oss. Därför har vi bara Ivan Wikströms version av det som hände. Men den versionen stöds av det beslut som vållande nämnden fattar 2009.
Men nu har vållandenämnden slagit fast att det är polismyndigheten i Norrbotten som bär ansvaret för Wikströms ohälsa. Ett beslut som innebär att han via pensionsfonden AFA får ersättning för flera år av inkomstbortfall.
Ivan Wikström menar att han försökte få ordning på utredningsarbetet genom att flytta på de personer som inte utförde hans order. Men att det istället slutade med att han själv fick lämna mordutredningen.
Jag hade skickat hem 2 av mina medarbetare som saboterade utredningen och som hade saboterat tidigare utredningar. Och bytt ut dem mot ny personal från Luleå som skulle samarbeta med Piteå-polisen. Och det här, då bad min närmaste chef, alltså länskrimchefen i Luleå, mig att ta tillbaka den personal jag ursprungligen hade haft med mig från länskrim. Och jag sa det, jag har kommit överens med polisen i Piteå och även områdeschefen i Piteå om att de här passar inte in i den här utredningen eftersom de håller på att sabotera den. Och det hjälpte inte att jag sa det, utan jag skulle omedelbart ta tillbaka dem. Det gjorde jag inte. Och sen så blev jag bortkopplad från utredningen.
Ivan Wikström säger idag att han hade velat pressa både Bertil och Nils hårdare. Men att han ändå delar känslan som fanns i utredningen när han lämnade den.
Jag har en känsla av att det är rätt gärningsman, att han var inblandad Linna. Och att jag hade en känsla av att det var han som hade krypit in genom lagårdsgluggen där och begått gärningen. Tillhopa då med det jag tänkte på övriga indicier.
Eftersom vittnet Erling, mannen som bor granne med bröderna, säger sig ha sett en person klättra in genom en glugg i ladan samma kväll som bröderna attackeras, blir storleken på den här gluggen en viktig punkt i utredningen. Ni som lyssnar via Acasts app eller acast.com kan nu se en bild på gluggen vi pratar om.
Vem är så spänstig att man kan hoppa lite grann upp för att nå upp på det här hålet och krypa in. Och dessutom är ganska begränsat utrymme. Och då tänkte vi på den här killen då från Sollentuna då.
Nils.
Att han var ju ganska korpulent och inte alls speciellt smidig i sin kroppsbyggnad. Och så tänkte vi på hur ser Linna ut? Ganska liten, spänstig och skulle kunna vara. Det var alltså ytterligare ett indicium då på att det skulle kunna vara Linna det här. Förutom det som vi redan visste.
Man vet att Kaj Linna åkt mot Stockholm på mordkvällen och passerat en ex-flickvän i Iggesund.
Det hon reagerar på är att han har den ena socken då, han ska ju duscha där då, så är den blodig. Och det är ju det som då så småningom blir utredd. Han har ju förklarat senare, Linna, vad jag förstår, att det var ett skavsår som hade förorsakat det här.
Polisen menar också att i bostaden som Kaj Linna hyrt i Visträsk nära Älvsbyn saknas det nu ett par blå arbetsbyxor samt ett par arbetsskor.
Och då börjar vi tänka så här, har han haft på sig skor och gått i djup snö en längre sträcka skor som inte passar honom, så är det väl rimligt att man kanske får skavsår av de skorna. Men de skorna påstås sakna det i Älvsbyn.
Det här är den hypotes som polisen arbetar efter när Ivan Wikström lämnar utredningen. Då saknas det teknisk bevisning som binder Kaj Linna till platsen. Så mycket återstår innan man kan väcka åtal, menar Ivan Wikström.
Av många orsaker så faller väldigt mycket tyngd på Linna i utredningen. Och att han är nyckelfiguren i det här. Det gick aldrig få fram från honom, vad jag förstår senare, att han skulle överhuvudtaget ha begått den här gärningen, att han överhuvudtaget hade befunnit sig i Karlamark. Det gick inte att få något bevis på det. Och så det här var ett gungfly, utredningen, när jag lämnade den. Och jag tycker att den var det även fortsättningsvis också. Det är ett gungfly. Och utom allt rimligt tvivel är det ju inte. Det är det inte.
I nästa avsnitt av Spår.
Åklagaren Mikael Lundqvist måste övertyga tingsrätten om att den misstänkte gärningsmannen har genomfört brottet trots att det saknas teknisk bevisning i form av fingertryck eller DNA.
Vi tittar närmare på rättegångarna som fällde Kaj Linna.
När man dömer människor utan att kunna förankra det i en stark och entydig bevisning, så kommer känslan av orättvisa att alltid att leva kvar.
Tingsrätten kan inte utesluta att Nils ljuger och skyller på Kaj Linna för att skylla sig själv och eventuell annan gärningsman. Så står det alltså i tingsrättens dom.
Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbang tillsammans med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. Researcher Lisa Dumoulin. Produktionsassistent Anton Emanuelsson Vretander. Exekutiv producent på Acast är Carl Rosander. Fortsätt diskutera Spår med oss, Anton Berg och Martin Jonsson, under hashtag Karlamark.